Där. Välkomna till 9:e avsnittet av 5 juli-podden med mig, Carl Andersson, och Henrik Hax Alexandersson. Det är den 19 juli idag, 2016, och vi har breaking news för en gångs skull. Vad är det som har hänt, Hax?
Ja, det är EU-domstolen som har tittat närmare på den svenska datalagringen. Och för att ta det hela från början, datalagringen är alltså att staten tvingar internetoperatörer och teleoperatörer att lagra data om alla människors alla telefonsamtal, sms, e-postmeddelanden, mobiluppkopplingar, nätuppkopplingar och mobilpositioner.
Just det vill säga inte själva innehållet i mejlen, men vilka man har mejlat till, ja, och när man har gjort
det. Alla metadata, och i metadata kan man ju dra långtgående slutsatser.
Och det här var något som Sverige införde, liksom alla andra EU-länder införde det, för att det kom från ett EU-direktiv.
Just det, från ett EU-direktiv. Sen upphävde EU-domstolen detta EU-direktiv. Därför man sa att datalagringen strider mot de mänskliga rättigheterna och mot vad de mänskliga rättigheterna har att säga om människors rätt till privatliv. Men Sverige brydde sig inte riktigt om det. Man gjorde en liten snabbutredning som var ett politiskt beställningsjobb, och så bestämde man sig för att köra på som tidigare ändå.
Mm. Det här var 2014 som EU-domstolen upphävde datalagringsdirektivet.
Just det, och sen så har det varit ett par års bråk politiskt och tre parter egentligen. Politikerna som vill ha en datalagring. Nät- och teleoperatörerna som inte vill ha datalagring. Och Post- och telestyrelsen som har hunnit ändra sig ett par gånger under resans gång. Som först när EU-domstolen upphävde datalagringsdirektivet sa att datalagring behöver inte längre ske. Och sen fick de skäll av regeringen. Så nu har de till exempel hotat Bahnhof med miljonböter om man inte återupptar den här datalagringen. Och det beslutet, just Bahnhof-fallet, det fattades ju rätt nyligen utan att man var beredd att invänta vad EU-domstolen hade att säga. Och idag har alltså EU-domstolen kommit och sagt sitt.
Okej, om vi bara sammanfattar det här lite då, så kan man säga att EU-domstolen har upphävt EU-direktivet om datalagring. Sverige har utrett och sagt att vi skiter i detta, för vi tycker inte att vår implementering av de här lagarna strider mot, man tycker att de är okej. Och ur det större perspektivet så kan man ju då tycka att Sverige är lite opportunistisk där,
det är flera länder som gör på samma sätt, men det gör det ju inte rätt för det. Men nu har alltså EU-domstolen inte fattat beslut än så länge, utan detta är deras generaladvokat, alltså den som förbereder och rekommenderar ett domslut till domstolen, så att det inte hugget i stenen. Men förhandsutlåtandet ser ut som så att man säger att datalagring bara ska få förekomma vid misstanke om allvarlig brottslighet. Och det måste ju rimligen innebära att det inte är okej att lagra data om alla svenskars alla telekommunikationer. Utan det måste ju inriktas på människor som är misstänkta för brott. Och kring omständigheter som har med brott att göra. Allvarliga brott.
Aha, okej. Okay. Så han menar alltså den här Henrik Saugmansgaard Öe, som han heter, en norrman antar jag.
Dansk tror jag.
Dansk. Han menar alltså att, för jag menar, hur kan man begränsa, alltså antingen datalagrar man väl, eller så gör man det inte. Så hur kan man begränsa det beroende på om det allvarlig brottslighet eller inte? För datalagring är ju något man gör innan brottet sker, eller?
Precis. Utan vad man får göra i så fall, det är ju att inrikta datalagringen på enskilda personer, men inte datalagra allt om alla.
Det är ju en jättestor skillnad.
Precis. Och det är det som svenska svenska myndigheter har försökt kringgå. Och sen så ställer man då även rätt strikta krav för tillgång på den här datan. Och detta är ju milsvitt från hur det används idag, där till exempel polisen ofta begär ut information från datalagringen om skitsaker som fildelning, som ju absolut inte är att betrakta som brottslighet av en sån dignitet som rättfärdigar datalagring. Mm.
Nej, i det här utlåtandet som alltså kom för 20 minuter sedan ungefär, eller något sånt, så trycker han ju väldigt mycket på det här med att datalagringen måste stå i proportion till brottet. Alltså det menar han är väldigt viktigt. Och han säger också att datalagring får endast, alltså även när det gäller allvarliga brott, så får datalagring endast användas om det inte finns några andra vägar att tillgå.
Precis. Och om man tar ett steg tillbaka och tittar ur ett lite vidare perspektiv på det här, så finns det ju en princip i botten som är viktig att ha klart för sig, och det är att i en rättsstat så ska man inte övervaka samtliga medborgare, utan enbart människor som är misstänkta för brott. Och det är ju i princip vad som kom ut idag från EU-domstolen.
Mm.
Och det är den principen som bland annat den svenska regeringen och inrikesminister Ygeman och de hycklande jäklarna i Miljöpartiet inte vill acceptera, utan de vill ju då fortsätta datalagringen som om inget hade hänt.
Just det. Precis det skriver han ju här. Bla bla bla, vilket innebär att de allvarliga risker som denna skyldighet medför, alltså skyldigheten att datalagra, i ett demokratiskt samhälle inte får vara orimliga i förhållande till de fördelar som följer därav när det gäller att bekämpa allvarliga brott.
Detta kan ju nu naturligtvis tolkas på väldigt många olika sätt beroende på vem som läser det och vad man vill. Men jag ser detta som en tydlig markering. Det måste handla om allvarliga brott. Spaning får bara inriktas mot personer som är misstänkta för brott.
Mm.
Och man får inte vara så vårdslös som man är med informationen idag.
Och det här är ju då det som de kallar för generaladvokatens förslag till avgörande.
Ja.
Men det som ska hända nu är alltså att domarna i EU-domstolen fattar sitt beslut.
Precis.
Och när gör de det?
Det vet vi inte. Det kan komma när som helst. Det kan komma det skulle kunna komma rätt snart, kanske i augusti eller september, men det kan också dra ut på tiden. För domarna måste ju också göra en grundlig beredning. Men generaladvokatens utlåtande är det man ofta följer.
Mm.
Inte alltid, men oftast följer.
Sen verkar det ju också som att just det här utlåtandet är kopplat till två specifika fall. Ett i Storbritannien och ett i Sverige. Och fallet i Sverige gäller Tele2. Men sen är det väl troligt att för Bahnhof har ju också anmält Sverige till Europadomstolen.
Samma sak ligger i kö flera gånger så att säga mot EU-domstolen. Mm. Och jag måste ju säga här att jag tycker att det svenska rättsväsendet har betett sig jävligt märkligt när kammarrätten då har hotat Bahnhof med vite om man inte datalagrar, utan att vilja invänta det här beslutet från EU-domstolen.
Just det.
Det är ju arrogant, och det tyder ju lite grann också på att man kan misstänka att kammarrätten faktiskt tar politiska hänsyn och går regeringens ärenden.
Ja, det är ju en allvarlig anklagelse.
Det är en allvarlig anklagelse. Men vi lever i ett land som är mycket märkligt när det gäller övervakningen. Om jag kommer till exempel ihåg att tidigare i vår så beslutade riksdagen att Säpo under ytterligare ett års tid ska få avlyssna människor utan brottsmisstanke.
Jaha.
Ja.
Ta det där igen. Vad är det för förordnande? Eller vad ska man säga? Vad är det för regel?
Ja, man skiljer på lite oklarhet i reglerna som man har Jag har sagt att tills vidare så får Säpo i princip avlyssna fritt.
Jag trodde att de hade fått göra det länge.
Nej, alltså det är inte helt fritt. Mm. Datalagringen är ju, kan man ju säga, helt fritt, men just aktiv avlyssning när man lyssnar på innehåll, där måste det ju helt uppenbart finnas en misstanke, men det har då riksdagen bestämt sig för att göra ett tillfälligt undantag, eller förlänga ett tillfälligt undantag från.
Mm, okay.
Så att man ska inte ha allt för höga förhoppningar om den svenska rättsstaten när det gäller integritetsfrågor.
Mm. Det är jättetråkigt, tycker jag. Du ska få mer kaffe. Sen kan jag också säga att om man vill läsa det här uttalandet från Europeiska unionens domstol, så sök på Europeiska unionens domstol på nätet, och då har de en massa pressmeddelanden då, och det här är pressmeddelande nummer 79 från den 19 juli 2016, det vill säga idag. Och därmed går vi vidare till nästa ämne som är ganska komplicerat. Så nu måste vi förbereda oss här.
Det är knappt att vi förstår det själva.
Ja, alltså förra veckan så var vi ju inne på det här med att Europol censurerar webben på sätt, så de censurerar grejer som inte nödvändigtvis är olagliga.
Just det.
Och vi fortsätter på det temat, för att det som hände nu faktiskt i slutet av juni var att en organisation som heter Counter Extremism Project presenterade en ny mjukvarulösning som ska kunna blockera innehåll på nätet, alltså extremistinnehåll då, som de kallar det, på samma sätt som man tidigare har blockerat barnporr på nätet, det vill säga genom användande av hashsummor, som är ett sätt att ge varje bild ett eget DNA.
Precis, det bygger på samma photo-DNA-programvara som Microsoft har utvecklat för att bekämpa barnporr.
Precis, så att det ska alltså finnas en databas där alla de här bilderna finns, eller allt det här materialet finns, och så fort någon försöker ladda upp det här på nätet så ska uppladdningen matchas mot databasen, alltså i form av DNA då, hashsumman. Och om det då blir en träff så ska inte uppladdningen lyckas.
Och detta blir ju väldigt märkligt, därför om man ser till barnporrbilder, då är de ju förbjudna på alla sätt. Medan som vi talar om extremistiskt innehåll, oavsett om det handlar om islamism eller högerextremism eller whatever, så finns det ju relevanta sammanhang. Det kan vara så att den som är mot ISIS kanske vill visa en bild på hur de jävla mördarna slänger ner bögar från höga byggnader. Det kan finnas gott om exempel på där forskare använder sånt här material, nyhetsmaterial. Det finns hur många exempel som helst på där det här materialet är relevant. Och då kan man ju inte bara ha en databas som säger att allt det här är förbjudet. Därför då stryper man ju nyhetsförmedling, man stryper forskning, man stryper en fri debatt.
Jag håller helt med, för att även bortom den rent politiska invändningen så finns ju det här praktiska som du säger, och det finns till och med ett exempel, säger en av de här forskarna som är kritiska, där befolkningen i Jordanien vände sig emot ISIS just för att man hade sett en så brutal propagandavideo från ISIS som man förstod vad ISIS handlade om, och då blev man kritiskt inställd.
Ja. Och det som då gör det här ännu värre, det är då att detta kommer att kopplas till två saker. Det är dels så kommer det här kopplas ihop med den europeiska polismyndigheten Europols Internet Referral Unit.
IRU.
Precis. Då har man ju ett system som är automatiserat. med någonting som är myndighetsliknande, som ska genomföra automatisk webbcensur. Nu pratar vi alltså inte ens om att det sitter människor och avgör längre, utan nu går det automatiskt. Nu är alltså censuren automatiserad. Det går inte att framföra viss information på nätet.
Nej, just det.
Oavsett sammanhang.
Precis.
Och sen så... nu måste jag titta i mina papper här. Just det. Och detta kopplas ju dessutom då till The Joint Referral Platform, som är EUs samarbete med Facebook, Twitter och YouTube.
Okej.
Och det har vi pratat om tidigare, hur det blir de sociala nätverken, sociala plattformarna, som får avgöra vad som är okej och inte, som får avgöra vad som ska censureras och inte. Och det här behöver inte nödvändigtvis vara olagligt material, och det sker ingen föregående rättslig prövning, och drabbas man av censuren så finns det inget sätt att överklaga.
Men det där har vi pratat om förut, och vi är väl ganska överens om att det är helt okej att Facebook och YouTube och Twitter censurerar grejer enligt sina egna riktlinjer, så att säga. Men det som är konstigt i det här, det är ju att man vet inte riktigt vad det är som ska omfattas. Och jag antar att det är allting. Det vill säga, när en europeisk, när någon i Europa laddar upp vad som helst till vilken tjänst som helst, så ska det skannas av det här filtret på något sätt.
De sociala nätverken får naturligtvis ha sina användarvillkor som de vill. Och vi är ofta dumma som godkänner dem, men det jag tycker är riktigt allvarligt här, det är alltså att när staten, i det här fallet EU, säger att här är saker som vi inte tycker om som finns på internet, men vi har ingen laglig metod för att stoppa dem, då går man till de sociala nätverken och säger: hejsan grabbar, lagen tillåter oss inte att censurera det här, men ni kanske kan plocka bort det. Och på så sätt så torpederar man hela jävla rättsstaten.
Ja, i synnerhet om man säger samma sak till ISP:er och webbhotell. Förresten, jag kom på en liten konkret grej som hände för några år sedan. Det fanns en rysk, eller det finns väl fortfarande en rysk bilddelningssajt som heter Image Source. Och den togs ner. Och det var väldigt oklart vad som hade hänt med den och varför den hade tagits ner. Sen kom den upp igen efter ett tag, och då visade det sig att det var en, jag gillade bara den här konkreta informationen, det var en 20-årig kvinna som jobbade på en ISP som hade fattat beslutet att den här sajten var, ja, att den var olaglig eller innehöll något mysk och material.
Hon gillade den inte.
Ja, så hon släckte ner den, och jag tyckte bara det var så fascinerande, för att ofta när man pratar om såna här grejer, IRU och så vidare, så ser man framför sig någon kommitté, eller man ser i alla fall ganska ordnade förhållanden framför sig. Men när man hör här en 20-årig kvinna, eller 20-årig man eller whatever, men nu var det en 20-årig kvinna, så blir det så, då blir det plötsligt på en väldigt mänsklig nivå. Och man tycker att, men varför ska hon ha större rätt än jag att bestämma vad som ska finnas på nätet?
Jo, det är ju tillbaka till det gamla klassiska dilemmat. Om det finns de som anser att människor inte är kapabla och betros med att bestämma över sina egna liv, hur kan de då betros med att styra och ställa över andras liv och andras information? Nej, men det här är kanske en av de viktigaste frågorna framöver. Om det överhuvudtaget ska förekomma censur i vårt samhälle, då måste det ske under lagarna. Då måste det ske en föregående rättslig prövning. Då måste det finnas en möjlighet att överklaga. Då måste det gå enligt regelboken. Vi kan inte ha ett system där det fria ordets framtid avgörs av Facebook och Twitter och YouTube. Det är ju helt orimligt.
Jag är lite förvånad. Den här organisationen, Counter Extremism Project, de verkar ändå vara en väldigt seriös organisation som har kontor i USA, Bryssel och London. Med en mängd otroligt, alltså de har statsmän i sina rådgivande råd och så vidare. Gamla vice utrikesministrar och sådär från olika länder. Och de har då en, på sin hemsida har de under rubriken Research, så har de kategoriserat alla terrorgrupper i hela världen och har en massa fakta om dem. Och det är ju seriöst och positivt. Men,
det låter som information som deras eget system skulle kunna förbjuda dem från att ta på nätet.
Ja, nästan. För att det här, alltså när man ska kopiera barnporrsystemen och använda dem för det man bara kallar extremism content, så blir det ju otroligt svepande.
Det kan vara hur många fina tanter och farbröder som helst i den här kommittén, och de kan ha kontor i vilka världsstäder som helst, men det ändrar inte det faktum att de har gjort ett felslut. Har man en algoritm som censurerar material så att terrorrelaterat och hatfullt material inte kan återpubliceras på nätet, då har man skapat en situation där man inskränker nyhetsförmedling, där man bakbinder forskningen, där man stryper den fria debatten. För som sagt, väldigt mycket av det som publiceras är ju illustrationer på hur jävligt ISIS och kompani beter sig.
Ja, vi har ju varit inne många gånger på att terrorism är det nya barnporr, och jag tycker det här är ett jättebra exempel på det. Om vi säger att barnporrhysterin började med Dutroux-skandalen på 90-talet, den här massmördaren som mördade en massa barn, då blev han symbolen för att barn kunde råka illa ut. Då som, alltså likheterna, det är att när det gäller sexuella övergrepp mot barn, så sker ju de i princip alltid inom familjen eller av en nära vän. Det vill säga, det här att kommer en utomstående massmördare och gör någonting, det existerar knappt. Och när det gäller terrorism så skulle jag säga att det är likadant. Alltså, om man tittar på mord, så sker ju de nästan alltid, det är nästan alltid avundsjuka eller någonting som ligger bakom. Det sker inom familjen, och så har vi de här spektakulära terrordåden som är att likna vid Dutroux och andra massmördare då. Så har det varit lite fler av dem än vanligt, och lite mer spektakulärt än vanligt på sistone. Och då blir terrorismen den här nya bogeymannen som fienden.
Och är det inte terrorism man använder som argumentation, så är det fildelning eller nätdroger eller någonting annat.
Det skulle ju inte kunna motivera de här otroliga drakoniska åtgärderna som de här filtren är. Men däremot, säger man terrorism, så kan man liksom motivera nästan allting.
Problemet är ju att det finns så många lager här, så många olika intressenter som har argument. Det visar sig ju till exempel att under den stora fildelningsdebatten, då antipiraterna, de var ju överförtjusta i kampen mot barnporr, inte för att de bryr sig om barnen, utan för att det gav en möjlighet att kontrollera och censurera internet.
Precis. Så fildelning alena är liksom inte nog, utan man får ta till de här. Ja.
Och alltså, om man försöker se det här i ett större perspektiv, så handlar det ju alltså om vilken information medborgarna ska ha rätt att ta del av. Och vilken information människor ska ha rätt att sprida. Och det är liksom vad man slår på båda sidor av yttrandefrihetsmyntet här. Man tystar en del och man håller andra människor i okunskap om vad som tycks och vad som sägs och vad som förekommer. Och jag tycker att man ska inte ha ett sånt konstgjort förhållningssätt till verkligheten, utan verkligheten ska visas upp och beskrivas som den är, så att vi kan hantera problemen på ett realistiskt och logiskt sätt, utan att vare sig förminska dem eller blåsa upp dem för mycket, utan ta dem för vad de är. Vi måste hantera de här sakerna, och då duger det inte att hindra människor från att få veta vad som sker.
Nej, så det är ju den ideologiska invändningen som är den viktigaste.
Ja, och en mycket praktisk invändning också, skulle jag vilja säga.
Vi kan också tipsa om den här artikeln i Washington Post som handlade om det här, som Edri länkade från sin hemsida. Och där säger ju en kritisk forskare att det alltid är vad han kallar för real life relationships som är den största faktorn för när folk blir extremistiska. Mm. Så att ja, det känns som ett slag i luften och dessutom helt fel ideologiskt.
Ja, och extremismen, det finns så många aspekter på det, så mycket vi borde tänka igenom. Mm. Det finns ju de som menar att det är en väldigt stark drivande kraft helt enkelt är a thug's life. Folk som vill visa sig tuffa för sina kompisar. Och som kanske inte har så många andra ställen att vända sig än till religionen. Mm. Ja. Och många av dem är kanske inte ens religiösa överhuvudtaget. Det har skrivits en hel del om det där. Där det visar sig att många som åker iväg till Syrien för att slåss, de har ytterst begränsade kunskaper om islam och om Koranen.
Ja, absolut.
De gör det mest för att det är en häftig grej och för pang-pang och för impa på sina vänner, ja. Och för att vara med om någon slags brutalt äventyr.
Ja, men det är klart, alltså den lilla inblick man har fått ibland i hur terrorister lever i de länderna. Det är ju, de påminner mig om mina vänner i undre världen i Prag som jag hade en gång i tiden när jag bodde där. En av dem till exempel, han köpte en handgranat svart som han kastade ner i Vultava, alltså Moldau, och så sprängdes den och så vidare. Och det är ju liksom en typ av super underklass/ADHD-killar.
Mm. Ja, herregud.
Ja,
fortsätt.
Nej, det var jag hade inget förgång.
Vi kan nämna också lite grann, vi har pratat en del om the EU-US Privacy Shield. Alltså det här avtalet som ska reglera, det nya avtalet som ska reglera dataöverföring mellan EU och USA. Och det är ju nu antaget av EU och man har helt förbigått Europaparlamentet i den här beslutsprocessen.
Just det.
Men det hindrar ju inte från att Europaparlamentet har en del åsikter. Och Jan-Philipp Albrecht, som är en mycket ambitiös och duktig grön ledamot från Tyskland i Europaparlamentet, skrev en artikel häromdagen, och jag tänkte bara nämna ett par punkter som han tog upp med den här privacy shielden som kan vara problematiskt. I det ursprungliga, så här, den ursprungliga approachen till det hela var att man ska inte överföra mer information än vad som är nödvändigt. Och detta har nu kokats ner till man får bara överföra sånt som är relevant. Och det kan ju vara i stort sett vad som helst.
Fast det låter ju som nästan samma sak. Verkligen hårklyveri.
Ja, nödvändigt och alltså, relevant är sånt som intresserar dig. Nödvändigt är sånt som du måste ha. Mm. Och sen så har man då sagt i avtalet att bulk collection, det vill säga om vi till exempel tar och sänder över all information om alla svenska sms till USA, bara som ett exempel, då ska inte det betraktas som massövervakning. Så att det finns uppenbara brister i det här. Och vad man borde göra, det vore ju att ge den här privacy shielden en sunset clause, alltså att den avskaffas efter en viss tidsperiod, till exempel om 2 år när den europeiska dataskyddslagstiftningen ska vara fullt genomförd.
Jaha, okej. Okay. Det är alltså en sån dataskyddslagstiftning på väg.
Ja, det är den vi har pratat om tidigare, det nya dataskyddspaketet.
Jaha, okej. Okay.
Som då kanske inte helt och hållet rimmar med det här med privacy shield. Mm. Men det är en strid i många akter och vi har säkert inte sett slutet på detta än.
Mm. Ja, det var komplicerade grejer vi avhandlade idag, men...
Som vanligt, det är komplicerat men viktigt.
Mm. Avslutningsvis skulle jag vilja ta upp en liten inblick jag fick i hur Google arbetar. För att jag hade ett Jag hade en vattenläcka i mitt badrum och var tvungen att få tag på en rörmokare akut. Och vad gör man då? Jo, man googlar naturligtvis. Mm. Jag fick tag på en rörmokare, han kom efter en timme och lagade läckan. Och ja, allt var bra och sådär. Och så hade jag väl någon kommentar om priset. Vad det kostade. Och jag sa att ja, nej, men det var ju, för det var väl en 220 euro totalt. Och jag sa att ja, nej, men det är ju värt när någon kan komma efter en timme. Och då sa han, ja, men om du visste hur mycket jag betalar till Google för det här. Mm. Nu sa han ju inte det i procent så, men han menade att de betalar otroligt mycket till Google för att överhuvudtaget komma upp i sökresultaten. Och då sa jag också att ja, men det var ju också så jag hittade dig. Så att, det är väl väl värt pengarna då. Och då sa han, utan Google skulle vi inte ens existera. Och då tänkte jag att runt om i hela världen så finns det småföretagare som han som arbetar på precis samma sätt, och deras businessar skulle inte ens överleva om de inte annonserade på Google. Mm. Jag tyckte det gav en inblick i hur otroligt mycket pengar Google måste tjäna bara på den här grejen.
Ja, och sen så arbetar ju folk väldigt mycket med search engine optimization. Vad heter det?
Optimization.
Också lägger stora pengar på det, hyr in experter för att hamna bra i sökresultaten. Men som sagt, om man är säker på att hamna bra i sökresultaten, då får man pröjsa till Google.
Ja, det är ju bara att betala direkt istället. Du pröjsar väl inget till Google, men däremot så får du pengar från Google ibland, eller? Du har väl Google-annonser, ja, på dina bloggar?
Ja, och så. Jag har på min privata blogg så har jag Google-annonser. Jag får hiskeliga belopp. Jag får säkert 1500 kronor per år eller något sånt där i annonsintäkter. Man kunde lika gärna ta bort dem.
Ja, okay.
Vilket förmodligen kommer att ske när jag byter plattformen då.
Mm, okay. Men vad bra. Det var roligt att ha lite breaking news i podden för en gångs skull. Och
då lägger vi ut det här redan idag på tisdag, tycker jag.
Det gör
åtminstone vi. Soundcloud-filen. Mm. För att medans nyheten är varm. Mm.
Nu ska jag kila iväg till IETF-konferensen här på Kodam i Berlin och se om jag hittar någon intressant människa där att prata med inför nästa avsnitt.
Kul!
Mm. Ses om en vecka.
Ja, hej!
Hej!